All right, vi kör. Joel, du har varit på Kai on Ice.
Japp, jag såg Kai on Ice i lördags. Det fyllde mig med iver och hopp. Men i efterhand också vemod och oro, så jag ska ta igenom de tankarna, tänkte jag.
Var stämningen lika elektrisk som på ett bönemöte i Larsmo?
Exakt så var det.
Jesus. Janne, du ska tala om Google Maps och att de fyller 20 år i år, men inte har du hittat hit i studion i Böle i Helsingfors?
Nej, det lyckades inte idag, så hälsningar från min madrasserade cell här i centrum av Köpenhamn. Men ja, jag ska tala om min favoritapp, Google Maps, alltså, så är det där, och en relaterad utställning på konstmuseet Luciana här utanför stan som heter Nine Eyes. Det handlar kanske främst om den här ena funktionen som vi känner som Street View och vad den har gjort med oss.
Jag ska prata om att kvinnor har ett annat förhållande till pengar än män. Det här påstår en ny bok på ämnet som heter En kvinnas värde, och den handlar om ekonomisk gaslighting. Alltså att kvinnor alltid har blivit lurade att tro att de inte fattar sig på fyrk. Så vi ska alltså prata idag om brudar och fyrk. Yes. Men först ut Finlands stolthet från, vartifrån är de? Vörarna, nu vet jag nu vartifrån de är. Jag raljerar.
Jo.
Varsågod, Joel.
Alltid när jag pratar om Kai, både i den här podden och annorstädes, så brasklappar jag och lite halvgeva mig, eller till och med helgeva mig. Så här, jag känner medlemmarna i Kai och jag tycker om dem. Och jag har inga problem med att kalla dem mina vänner. Och jag har aldrig tvivlat på deras stora talang, deras kunnande eller professionalism. Jag kommer inte börja tvivla heller. So there. Jag såg Kai on Ice i lördags, som sagt. Och den såg jag då från en sån koppi. Alltså inte från golvet, utan högt över vanliga Kai-fans. Satt jag i presidentens loge eller whatever.
Skojar du?
Nej.
Varför det?
För jag känner de här killarna.
Var du inbjuden?
Ja. Kai on Ice var en 2 timmars grej i ishallen i Helsingfors. Och hej, de sålde slut den. Åtminstone sittplatserna var alla sålda. Och som ni kan tänka så var det ett ganska stort åldersspann på plats. 3-åringar, 83-åringar, ganska få 25-åringar. Men de fanns också. Sen har det också ett stort internationellt följe nu. Så både svenskspråkiga, finskspråkiga, svenskar, europeer, en handfull absolut galningar som hade kommit från Kina och Japan, Kanada. Jag pratade med en tjej från Kanada. Tog foto med henne, hon kände igen mig från hallen. Ni förstår, jag är inblandad, jag är i smeten.
Hon kände igen dig från hallen?
Can I take a picture with you?
Because you come from hallen, you are,
yes.
Tommy.
Yes.
Tommy, are you still single?
Jag har haft en ganska galen lördag.
Jättegalen.
Och den här kejkan då, de körde sina gamla låtar. Faktiskt. De körde också sina nya låtar. Körde stuff från musikalerna. Till och med Virgins drog till det bisin. En av kvällens stora behållning.
Jag sitter faktiskt och tittar på den setlisten från i lördags som jag ser att hade 26 låtar.
Ja.
Vilket ju är ganska imponerande. Jag menar, de kan säkert producera 26 låtar, men tydligen 26 låtar som människor ville höra också.
Bara hits. Enbart hits.
Hits hela vägen.
Har inte lite av kritiken varit att de var så förutsägbara, att de inte spelar något nytt alls och att det nya inte är lika välproducerat som det gamla?
Det vet jag inte om jag håller med om.
Kritikern är på plats som ni märker i studion. Jag som inte fick någon biljett och som inte är köpt av Kai.
Nej, men nu spelar de sina de här nya sommarens låtar, eller årets låtar.
Bada Bada Bastu.
Bada Bada Bastu.
Har du hört den?
och
jag
är överraskad
att den kom bara en gång enligt den här setlisten.
Ja, då spelade den bara en gång och helt på slutet, vilket ju var, det hedrar ju den. Nej, men att de var sämre producerade vet jag fan inte. Jag tycker nästan att de sprängde bättre i arenan än Tack och hej.
Okej, det
som
alltså,
har en 10 år gammal prodd.
Det är för att jag läst Malin Slotte här recensera den där Mosquito, heter den så? Nej, ja. Vad heter den där senaste? Den som
Karaoke heter
Karaoke. Mm. Och då så skrev hon att det är lite för snabbt och hastigt, men det är ju inte de som, alltså det är inte samma typ dudes som gjorde det där Bada Bada Bastu som är bakom de här
jo,
nya
definitivt.
Också. Att det är inte
jo.
Liksom är karar i arbete liksom den nivån.
Det är inte Kevin själv som har proddat de här nya. Och all heder till Kevin, han är jätteskicklig musikproducent. Men det
är det som är kritiken här, att eftersom det inte är Kevin så är de inte lika bra.
bra och bra, men det är
annorlunda. Vad man säger så att man snickrar ihop, det är alltså Malin Slotte, snickrar ihop en fartfylld och lättrallad dänga.
Ja.
Skickligt producerad, men liksom att den ändå inte, alltså att bandet håller på att sälja sin själ. Hon skriver så att säga, men själen ligger förhoppningsvis bara på en vind i vörå och kan återupplivas.
Ja.
Det här liksom är, tycker jag låter exakt så som... Okej, jag har inte ens lyssnat på den.
Du har inte hört karaoke?
Jag är inte jättestor Kai-fan, märker jag nu.
Åh fan.
Märker jag nu när jag inte blir bjuden. Nej, jag skojar, nu måste jag sluta med det här med att bli bjuden. Men jag är inte en jättestor Kai-fan.
Nu när Kais själ kom på tal, skulle du som är köpt och nära stående kunna berätta vad den är?
Om den saknades. Som är köpt och nära stående.
Kais själ är... Att det är true på det sättet som man uppskattar alla andra som är true. Det vill säga, om man gillar punkrock så uppskattar man att ens favoritband är punk i 20 år. Detta år har lite skamfilade, jag förstår Malin Slotte, alltså det känns som att själen läcker. Men efter Kai och Nice så tycker inte jag att man kan påstå att de håller på att sälja sig. Om de spelar Virgins i ishallen. Det har skäl. Som ett av många svar.
Jag köper det.
Du gör det. Men vi ska komma till det här. För alltså, stora behållningen för mig i kvällen i den här presidentens loge då, som någon annan Juan Perón var att se på folk i de vanliga sätena, vanligt folk, Kai-fans, följa deras lyssnande.
Du spottar på dem.
Nej, jag lekte med tanken.
Have some cake.
Ja, precis, verkligen. Mm. Och där fanns alltså superfans, familjer, grupper och ett av många... ett av kvällens många trolleritrick var ju då alltså vilken blandning det fanns i den republiken, måste ändå säga, så att de är breda. Men du, Kia, sa att du är inte ett Kai-fan. Jag påstår att jag är ett Kai-fan, men också att jag är partisk. Hur är det? Har ni en partisk förhållning till Kai, humorgruppen Kai, åt ett håll eller det andra?
Ja, om du frågar mig så är det där, har jag faktiskt varit från sån här total avsky till så här megafan och sen liksom nu lite tappa igen liksom efter den här förnedringen i Eurovision.
Alltså, jag vill gå ännu, kan vi stanna en liten stund vid total avsky?
Nej, men alltså jag tyckte ju att Kai var bunnigt, det var så här, vet du, buskisrevy på något sätt, och det här är också en fråga jag skulle kunna ställa experten här i panelen, för det där, är det så att Kai liksom i misstag gled någon gång i tiderna in i den här lantliga revyscenen, eller är det någonting dit jag sökt sig medvetet? För jag har oerhört svårt förstås med sån här, jag menar, man växte upp i Vasa, inte på landet, vet du, och allting runt om Vasa är sånt som man verkligen liksom tittar ner på från vattentornet. Och liksom, jag minns, vet du, när vi växte upp så var det liksom heavy band som spelade dansbandslåtar och sånt här. Liksom, och det var liksom, det bara liksom på något sätt, vet du, mögla i själen på en. När man själv ansåg sig vara mer en sån här urbant och internationellt tillvänt indie-punkrockare. Liksom. Mm. Så på något sätt, när Kai sen dök upp och blev jättestor, vet du, de var i Botniahallen, de var på TV, de var ju överallt. I något skede och sen nu till slut också Eurovision. Så tyckte jag att det var liksom ett stort steg bakåt kulturellt för mig personligen, att liksom en sån här bunnig grej kan slå igenom. Och det där förstås så fastnade jag på allting som irriterar mig. Till exempel sån här, det kändes som att de riktade sig till en publik som var liksom 75 plus från just liksom kranskommunerna till Vasa. Mm-hmm. Så det var liksom, det var den här avskyn på något sätt som det där som jag kände för dem. Jag upplevde det som dumt och liksom taffligt och liksom så här, lite så här haltande. Och vet du, vi skrattar åt så här supergamla grejer, som, vet du, gamla, supergamla fördomar och sånt här. Men sen kom till Byin och sånt här, som det där, som ju var en bra låt på något sätt. Va? Mm. Den är ju smart.
Ja.
Den har liksom... välproducerad, den är liksom, den kändes verkligen så här som okej, det har hänt någonting.
Jag älskar den, sen, alltså den är helt otroligt bra. Jag älskar den.
Ja, alltså, men nu tänker jag sen, okej, var det liksom ett sån här korn som en blind höna lyckades hitta? Mm. Och nu talar jag bara liksom om min egen musikpreferens.
Absolut.
Den här slags liksom, Musa är ju bara inte liksom det som jag lyssnar på. Men nu gick jag ju liksom med det där. Alltså den här, ska vi säga, den kampanjen kring Eurovision lyckades totalt. För att där satt man ju liksom, och den här låten liksom bara sprudla ut ur öronen och munnen och ögonen på en, liksom i en månad eller två. Men sen i Eurovision, själva liksom stora tävlingen, liksom, så är det där, så såg de nog väldigt små ut på scenen. Genast jag såg det där första showen, så var jag så, okej, det här kommer inte att vinna.
Men benchmarket för att existensberättiga någon slags folklig humor kan ju inte vara att de måste vinna Eurovision, annars är det inte värt något. De kom ju fyra.
Nej, jag bara menar att den här liksom vurmen för allt det här som jag hade avskytt, som jag tänkte att okej, det är det här nu liksom som är jotton.
Yeah.
Det verkar inte liksom riktigt hålla till slut. Men med frågan alltså, som från början här, min rant, har Kai glidit i misstag in i den här lantliga revygrejen? Eller är det någonting som kom naturligt för dem, eller någonting de verkligen medvetet siktar på att vara?
Men jag skulle påstå, utan att veta nu helt säkert, men jag skulle påstå att det är liksom mer deras bread and butter, mer än vad det är något som har hamnat i famnen på dem. Alltså att det är deras ursprung, deras hantverk. Att de är som, det är det de är skickligast på. För de kommer från den lantliga kulturella scenen också. De är revyare och de är av den hävden. Och deras referenser är just buskis, svensk buskis och inte vet jag, Jönssonligan och alltså folklig komik. För jag, när jag såg ut över den här publiken då i ishallen i lördags och tittade ner över folk, det vanliga folket, en observation jag gjorde var då att här finns ingen som är obrydd. Och det fick mig, det här kommer vara lite pretto kanske, eftersom jag kände att här har ingen en objektiv position i den här ishallen. För det hör också till hypen. Det är en stor Kai-hype nu, obviously. Vilket gör att då faller lite vette, flyger ut genom fönstret. Så började jag tänka på Donna Haraway, nymaterialisten, filosofen. Hon pratade i en essä 1988 om situated knowledges, situerad kunskap. Vi behöver inte alls gå in i vad det är, men bland annat i den essän skriver hon om hur blicken inom forskning är ett god trick. Blicken som när vi tittar genom ett förstoringsglas, mikroskop, kan observera en organism och påstå en massa saker från den observationen. Men vi har inte alls tagit beaktande organismens agens eller vad det gör med oss som observerar. Så en ny materialist problematiserar det här då och hävdar att det är bland annat då en patriarkal och i värsta fall våldsam syn på kunskapsinhämtning. Så vem av oss då kan sätta oss vid ett mikroskop och se på Kai nyktert? Och påstå att vi kan hålla oss objektiva i svensk Finland till exempel. För alla har någon slags hook. Det känns inte som att någon är nykter när man pratar om humorgruppen Kai. Och det kanske är så bara.
Men ja, men det här, varför är det Kai on ice?
Nej, men det är för att de är på ishallen.
Ja, men de är ju inte på is.
Nej.
Men jag har varit på många cakeor i ishallen.
Disney on ice förstås.
Är de roliga? Är det humor?
Ja, det är humor.
Det är humor.
Det råkar vara humor, men de missar.
Nej, men alltså det är ju det att det här är liksom, jag fastnar verkligen för det här. Jag såg den här, Kai and Ice, det låter spännande. Äntligen gör de någonting liksom, uppseendeväckande, någonting intressant. Och sen blev jag så här, okej, det var inte. Det var bara en show i ishallen.
Ja.
Och vad liksom, är det ett skämt? För ja, det finns ju alltså band och artister som gör on ice-shower.
Ja.
Och riktigt. Så som också kan vara som en slags kämpsad referens till Disney on Ice.
Ja.
Men du har du alltså bander, du har artister, du har vet du, showgirls på figurskrinnare och sådana. Som faktiskt åker skridskor och skapar en show som ju inte är lätt.
Nej.
Att sen liksom bara kalla det för Kai on Ice. Varför heter det inte Kai i Eiffeltornet eller något sånt här? De är lika lite i Eiffeltornet som de är på isen. Liksom.
No, nu var de lite
och det är den här liksom nivån av humor. Som på något sätt liksom inkapslar hela den här lantliga folklighetsidiotin för mig. Och som gör mig så oerhört frustrerad. Att liksom, att man tillåter sig att vara så dum humor, liksom, så enkel. Så liksom, oh, men vet du, vi spelar i ishallen. Ska vi kalla Kajun Ice? Jo! Liksom, what the hell? Tänk om en gång till.
Janne, det är, liksom, det är du rasande? Janne, är du rasande?
Det här gör mig rasande. Speciellt som jag så. Alltså Kite on Ice. Mm. En av Sveriges så här fantastiska band just nu. Som hade gjort en så otrolig scenshow i Globen. Där de hade världsmästarna i figurskrinning. Som showgirls som åkte runt där, vet du, dramatisk belysning över hela, de hade satt hela scenen mitt på mittpunkten på isen. Mm. Och sån här, och självskrinna också, vet du, det blev lite roligt och sådär, men det var åtminstone on ice, det var inte i en ishall liksom. Varför ska du kalla det Kai on Ice när det inte är on ice? Det gör mig helt galen. Det får hela den här gamla avskyn att växa upp igen. För det var den här slags liksom enkla dumhet som kommer igenom. Kommer med och tror att man ska klara sig med.
Men tror, de gör ju det. De klarar ju sig.
Det vet jag om de klarar sig. Alltså, jag är ju skitrasande här.
Ja, men de sålde också slut geikan. Jag tänker bara att alltså, jag är helt nöjd med min point i det att det finns liksom förutfattade meningar när Kai on Ice kan liksom väcka ett sånt raseri kring, eller att det känns som att de smolkar det goda namnet on ice, yeah. Som koncept.
Jag menar,
hur täcks de? Disneys sånt flaggskeppskoncept. Efter den här keckan så har jag känt en uppspelthet och en stolthet, också för att jag är partisk, men också ett allvar har sköljt över mig. För jag var alltid den som sa att den här Melodifestivalen kommer gå åt helvete, och sen sa jag att Eurovision inte kommer bli till något. Och sen beslöt jag att jag ska inte förutspå några fler glasdag åt dem. Att jag har alltid fel, så jag kommer inte liksom börja sia något mer. Och nu kanske jag har fel igen, men den här keckan kändes nu för mig som att ishallen var kulmen på den här hypen. Och efter det kommer något annat, tror jag. Det är oklart vad det är. Och det är därför jag kanske känner ett vemod. Jag är orolig. För hype kommer ju ändå inte leva för evigt. Det vet ju allihopa. Men vi vet inte helt vad som kommer här efter för humorgruppen Kai. Vad jag hoppas är att de kommer, som väldigt många hoppas, att de kommer tillbaka, hitta tillbaka från den här kommersialiseringen. Den här svenska Finlands romantiseringen med perkele och karaoke och grillakorv och sånt och typ poko. De får gärna göra långkrå reklam för min del, men både jag som har lyssnat på den från sen 2009 och sen någon tysk tjej som har lyssnat på den sen maj i år, vi verkar båda gilla deras äldre staff bättre. Alltså Jono och Jola och Jano funkar bättre än Mosquito. På den här kejkan också. För de här nya låtarna känns annorlunda, de luktar annorlunda liksom. Men det är också de här nya låtarna som gör att vi ens kan samla sitt öl i lördags. Och på plats kändes det som att vi sådär kollektivt betalar blodskulden till kommersedjävulen, att för att höra Vems pojk är du, måste man höra Mosquito också. Och det känns som att alla på plats köpte in sig på den transaktionen, att vi är här tillsammans för att göra det då. Och det var väl det här som Kai gav sig ut för att göra när de började. De skulle underhålla på dialekt och göra det så brett som möjligt. Och eftersom den här kejkan var väldigt mycket upplagd för att ge alla fans, gamla och nya, ett smorgasbord av Kais katalog, så gav det också en känsla jättemycket av att blicka bakåt mer än framåt. Som sagt, alltså 12 år gamla låtar spelade de. Hits, bara hits. Men det kanske just därför jag nu i efterhand känner så här att det här var vändpunkten, att de inga hungriga up-and-comers längre. Det är garvade underhållare som gör vad de kan med ett hype train som kom plötsligt och stort. Och jag tycker faktiskt det gör det bra. Men ingen tror ju heller att det varar för evigt, och hypen. För Kai kommer finnas. Och kommer finnas framgent också. Så jag, med det sagt, så vi är liksom mega långt förbi ett existensberättigande av Kai. Det hoppas jag nog att alla har insett, att en fullsatt ishall jämförbart med Bob Dylan i Veikkaus arena veckan innan som drog 9000 pers, och frågan är snarare att vad händer nu, 'cause the times they are a-changing.
Jag har en sedelärande historia om ni orkar lyssna ännu. Det handlar om om Lordi som ju vann Eurovision 2006.
Ja.
Och det finns en fantastisk film, den gjorde kanske några år senare, som börjar med att Lordi och hans kompisar håller på att bära ut en massa möbler från hans restaurang, Rockturangen i Rovaniemi, som måste stänga på grund av att ingen besökte den längre. Och han går där omkring i den här dokumentären och förundrar sig över att herregud, vi var ju på topp av världen, vad hände liksom? Och han förstår liksom inte att det var inte deras musik som de gillar, utan någon slags idé om den här monstergrejen och allt det här heavy-jotton som och det symboliserar någonting aktuellt och kanske finskt eller något sånt där just då. Och han på något sätt stackaren trodde att människorna gillade dem och liksom skulle fortsätta köpa deras skivor. Det var ju ingen som gjorde.
Ja, det var ett misstag.
Och liksom, de ställde till med en festival i Rovaniemi mitt i vintern för att det ska vara exotiskt. Mm. Och så står hans mamma längst fram och klappar i sina små tassar där.
Åh,
liksom.
Fy fan.
Han försjunkade i djup depression och det där. Att försöka ta igen sig. Han går och talar med sin skivbolagschef och skivbolaget säger att ni kanske inte ska göra mera musik. Kanske ni kan göra något annat. Som till exempel reality shows. Mm. Och det gjorde de ju. Så att det där, vi hoppas att Kevin, Axel och Jakob har fötterna på jorden så pass mycket mer än vad Tommy hade, så är det där, så att inte den här baksmällan liksom super de med sig totalt.
Det vill jag påstå att de har fötterna på jorden. Det är deras främsta styrka, men jag är ju partisk då,
du är partisk. Nu är det Janne som fått över med Google Maps. Varsågod.
Ja, vi ska göra som Kai och lämna Vöra för världen. Det där. Jag ska alltså
Jättebra. Allting är så fint. Det är så fint. The times they are changing. Mycket bra här idag. Go.
Google Maps. Antagligen den sista app jag någonsin skulle ta bort från min mobil. Och den första jag skulle sakna om jag skulle ge upp min smartphone. Jag vet inte hur det är med er, men jag använder den alltså flera gånger varje dag. Fast jag är bekanta områden.
Exakt som jag alltså. Faktiskt.
Den är ju gratis, den är väldigt enkel, den är liksom intuitiv, den har navigation, den har rutplanering, den har tidtabeller för hela världens kollektivtrafik. Du kan söka vad du behöver inom avgränsade områden. Där finns recensioner av restauranger och butiker och tjänster, kontaktuppgifter, allt det här. Jag tycker bara den är helt fantastisk. Använder ni? Kia, du gör det va? Men vad med dig? Använder ni alla också Google Maps lika mycket?
Jag ryser av kärlek från appen när du beskriver den på det där viset. Vilken absolut lifesaver den är.
Ja, alltså det som du sa Janne, för jag har nog jättemycket appar jag skulle kunna bränna upp liksom. Men det är den där appen är den sista jag skulle ta bort. Den har funnits i 20 år, vilket känns också otroligt lång tid. Jag tycker att den har funnits i 2 år. Jag kan inte förstå hur jag hittar någonstans innan Google Maps. Jag har alltså inga lokalsinne.
Nej.
Jag alltså går med Google Maps in i min lägenhet. Ska hitta från köket, jag bor jättelitet.
Eller hur? Samtidigt är det ju en saklig och lite mer civiliserad form av social media om man vill. Där du kan bidra med recensioner, sätta upp dina foton för människor att titta på från olika ställen. Du kan få tips och du kan ge tips. Eller så kan man bara sitta och slösurfa på olika städer och titta i realtid på trafiken i Singapore eller vet du, följa någon metrolinje i New York och kolla hur det ser ut där. Eller bara ta reda på hur många McDonald's det finns i Reykjavik. Vill ni gissa hur många det är?
4.
2.
Det är 0.
Va? Du är en lurare. Det är en lurig faktiskt.
Ja, McDonald's lämnar Reykjavik samtidigt som det där som Googles Street View kom, alltså 2008, efter finanskrisen.
Ja, just det.
I Öreke. Och det är till Street View som jag ville komma egentligen med det här. För den funktionen, alltså den kom ju 2008. Och den har man alltså, med den hade du alltså kunnat gå ner på gatunivå i de flesta städer i världen. Ända sedan dess. Och Googles grundare, den alltid så omtyckte Larry Page, var en av dem som drev hårt på det här Street View-projektet. Han har ju så här megalomaniska visioner och en av dem var att kunna liksom köra eller gå längs alla världens gator virtuellt. Där du sitter där hemma. Och som historien går så utrustade Google en massa bilar med GPS, lasersensorer och sådana här specialbyggda 360-graders kameror som alla hade 9 linser upp i en klumpig rigg upp på taket och började köra dem i olika städer, först i USA, och sommaren 2009 kom Google-bilarna också till Finland. De här som kallades för Nine Eyes, för att de hade 9 sådana linser där uppe på taket. Kommer ni ihåg Google-bilarna när de kom?
Japp. Den stora världen kom till Nykabi.
Google-bil i Nykabi, du vet vad jag menar.
Det var helt säkert
också i Vörö.
Min brorsa var på någon väg då bilen körde förbi, och det var en sån jott.
Alltså det blev en sån jott. Alltså, jag vet inte vad jag har varit. Har jag varit i den här bilen? Jag har liksom inte... Jag tror, har jag någonsin sett en sån här Google-bil?
Jag fortsätter med det Street View eftersom det är dit jag är på väg. Mm. Enligt Google har de här bilarna nu alltså kört över 10 miljarder miles i världen och tagit över 200 miljarder foton av alla gator, vägar och farbara stigar i världen. Och det här som man då kunde kalla den största fotosamlingen i världen, ur den här kanadensiska konstnären John Raffman sen de senaste 17 år samlat så alla de här roligaste, sorgligaste, bästa och mest absurda enskilda bilderna från olika gator i olika delar av världen. Han har meticulöst arkiverat, daterat dem och publicerat dem på olika bildbloggar, alltså över 15 år. Mm. Och nu är det här vansinniga bildprojektet för första gången blivit samlat i en helhetlig konstutställning på Luciana här utanför stan i Köpenhamn där jag sitter. Ja, den här utställningen heter alltså Report a Concern, The Nine Eyes Archives, och består av flera olika delar. Dels 50 av de allra bästa Street View-bilderna, alltså av 220 miljarder, så han plockar ut 50 som det där, som det hände någonting cool på. Det här är alltså helt genom tiden, de är utställda i stort format. Utställningen har också hundratals mindre bilder och några jättefina kortfilmer som han har producerat. Och det som kanske är det mest intressanta med det här, eller låter det här som något som ni skulle gå och titta på?
Ja, det gör det. Det låter dock som en this could have been a webpage. Alltså det låter som en hemsida man skulle gärna kunna scrolla de bilderna på istället.
Ja.
Det är sant. Och kritiken har inte varit jättenådig heller. Alltså recensenterna gillar frågan sig, är det här konstigt? Är det här något som borde ställts ut på ett museum överhuvudtaget? Och det kan man ju fråga sig. Till exempel Weekendavisen skriver att det här utställningen är som ett one night stand, ett riktigt bra knull, men är det konst?
Nice.
Också politiken säger att det här är lite desperat försök att tänja på det här Nine Eyes projektet och göra det museivärdigt och så här. Men jag vill ändå liksom hävda att det ställer frågor som är värda att ställa. Alltså grunddynamiken som gör det här verken överhuvudtaget intressanta är på något förhållande mellan den här passiva och viljelösa kameran som bara glider längs med gatan utan att veta vad den gör. Den bara liksom åker och den här, vet du, den har ingen avsikt. Nej. Och då stöter den, vet du, i misstag på sådana här aktiva, livfulla, mänskliga situationer som det bara liksom fångar. Och jag menar, många av de här bilderna liknar så traditionell street photography, men då är motsats till riktiga gatufotografer som Henri Cartier-Bresson eller Signe Brander, så vet ju tittaren att bilderna saknar en avsikt. Det finns ingen liksom blick eller timing. Och som Raffman själv säger, Googles kamera registrerar allt men begriper ingenting. Och i den här liksom diskrepansen så har han då slagit in sina tassar och ta i på något kontroll över det här.
Mm. Och börjar låta mer som konst hela tiden.
Ja, men jag menar det. Och här finns också liksom den här frågan om slumpen i att hur, liksom, vad krävs det för att en kamera ska råka rulla förbi just det någonting så här ovanligt knasigt eller absurt hända på gatan. Och hur många knasiga scenarion inträffade i världen hela tiden om det liksom överhuvudtaget är möjligt att de här sammanträffandena sker. Mm. Och förstås den här liksom frågan om vår relation till övervakning, liksom hela internet, digital infrastruktur och alla de storföretagen som nu kontrollerar alltihop. Alltså, den här brutala likgiltigheten med vilken Google skickar ut sina Nine Eyes-bilar på våra gator, alltså helt utan tillstånd då 2006-2009. Så bara liksom, det är typiskt den här liksom techbranschen, hur de funkar. Alltså de bara liksom, de gör och sen ber de om ursäkt om de ens gör det. Och jag menar, de, de dokumenterar, vet du, folks hus och hem, var det barnträdgårdar, skolor, idrottsparker, sjukhus, och för att inte tala om människorna som liksom som stod på gatorna. I vissa fall bokstavligen med byxorna nere, alltså. vet du, helt nakna och oförberedda på att bli fotade. Och det här är nästan en perfekt beskrivning av den här exploaterande attityden som de techföretagen fortsätter visa för människor i världen fortfarande idag.
Jag får mig att
tänka, det här var ju problem som adresserades redan för 15 år sedan. Alltså, och Google hamnar ju putsa ut ansikten och det där måste begränsa sig och sånt här sen till slut. Men det här, det är kanske det stora behållningen, den här liksom politiska frågan som ju andra sidan av myntet då är vår egen likgiltighet och tanklöshet. Och kanske också lekfullhet inför den här uppenbara farorna som sån här massiv datainsamling innebär. Mm. Särskilt nu när vi har sett att vi har auktoritära uppsving på gång på olika håll i världen. Varför vi alltid väljer bekvämlighet över integritet. Och inte bara personligen, utan ofta på nationell nivå också. Alltså helt politiskt.
Jag blir jättenyfiken på vad det är den här bilen har sett. Alltså, har du exempel på vad... Alltså... Är det någon som kissar?
Det har ju skett dödsfall. Du ser människor som knullar på gatan. Du ser någon som runkar av någon annan. Du ser liksom, vet du, en kossa som ligger död mitt på vägen. Eller sånt här. Men rent konstnärligt så kanske de här kortfilmerna som han har byggt med AI-hjälp då, så, hur det här, så de är ganska fina och värda att se. Bland annat också en film, jag vet inte om den här var sann eller inte, men det handlade alltså om en kille som hade tappat bort sin ex-flickvän, eller de hade gjort slut och det där. De hade alltså varit ihop i åratal när de var unga och reste hela världen runt och det där. Och nu hade de tappat kontakten helt och han hade inte ens sett en bild av henne, för hon hade aldrig velat ställa upp på foton. Så han liksom i sin desperation då, så började han söka efter henne på Google Street View i alla de här liksom ställena som han vet att de har varit, eller att hon har varit. Och det där, hur det nu går sen, så kan man ju se om man får sitta på den där.
Men alltså, det här är ju nu, jag kan inte Google. Jag kan väl Google lika bra som jag kan Kais produktion. alltså, den här Google Earth, det är ju också en sån här, alltså det är ju en Google Maps-grej, är det inte? Mm.
Ja. Ja, det är en lite annan grej sen.
Har ni sett den där filmen, alltså, där en sån indisk liten kille, han är så 5 år, så separeras han från sin familj. Han åker liksom, han är på väg på jobb, alltså, han är ju 5 och bor i Indien, så han jobbar. Mm. Och då så tar han fel tåg liksom, och så slutar alltid med att han blir adopterad till Australien. Och så hittar han sitt hem. Han återvänder hem, han använder Google Earth för att hitta sitt hem i Indien efter 25 år. Och det här är en sann historia. Ja. Mm. Jag börjar nästan att gråta när jag tänker på Google. Nej, jag skojar!
Det är också en fascinerande grej, men den här Street View har sina egna problem då. Mm. Eftersom det just handlar om den här, hur människor syns och det där, och hur man det där, vet du, som Evil Corporation, bara liksom tar för sig av världen. Och Raffman påminner också i en intervju i den här katalogen av hur Google i början ju hade som valspråk, alltså don't be evil. Och det där. Kommer ni ihåg det?
Nej.
De tog ju bort det i 2016 eller något sånt här. Så ändrade de sitt valspråk till någonting, vet du, I don't know, vad tjänstgör världen eller vad du, connecting people eller whatever. Ja. Men de har börjat faktiskt med don't be evil. Och det här säger Raffman, att det var ju såklart en omvänd programförklaring. Alltså det var det som var hela idén. Och nu har man bara droppat alla liksom masker och pretensioner och erkänner, åtminstone genom sina handlingar, att vad det handlar om för Google är bara att sträva efter så stor kontroll, makt och inkomst som möjligt, och allt annat är irrelevant. Vi är alla bara pawns i det här.
Så obehagligt.
Och en lite, för att du avslutar på en ännu mer obehaglig grej, så det här Street View-projektet är ju liksom Googles och techvärldens kanske sista koppling till verkligheten. Alltså före AI.
No.
Och vi ser, kolla just en statistik, så finns en counter som visar att AI idag alltså producerar redan över hälften av allt innehåll som finns på nätet. Mm. Så om du vill titta på den gamla goda världen, så har du Street View fortfarande kvar som är untouched by det här.
Ny KB är kvar på Google Street View.
Ja. Yep, so John Raffman report a concern the Nine Eyes Archives på Louisiana i Köpenhamn fram till 11 januari. Välkomna till stan.
Tack.
Eller kom till byn.
Som vi säger i Vörå.
Och på danska, kom till byn.
Joel och Janne, vad tänker ni på när ni tänker på kvinnor och pengar?
Bra chans att bli cancelled.
Ja, att det inte går ihop. Liksom.
De kan inte.
Inte vet jag. Jag kanske börjar tänka på typ karriärism och sånt. Alltså detta millenniums uppsving av affärskvinna kanske.
Bostadsflipparna, fanns det något sånt ja. Här på arenan där det var så här Ronja Roms från Borgå som gjort pengar?
Ja, yep. Något sånt kanske comes to mind då. Mm.
Och Janne?
Nej, motsats till min fru så är jag ju en sån där tillbudshök. Alltså jag köper bara saker som är rabatterade. Men hon har ingen aning om vad saker ska kosta eller vad som är billigt eller dyrt.
Hon bara köper.
Hon tror att allting som har mer än 3 siffror är dyrt och allting med 2 siffror är billigt. Oberoende av valuta eller något sånt här.
Oberoende av valuta.
Jag hörde din inställning till brudar och fyrk.
Ja.
Det där, boken En kvinnas värde är skriven av den svenska journalisten och författaren Katrin Kielos. Hon har skrivit mycket, mycket sån feministisk ekonomiböcker. Mm. Den här huvudpoängen i boken är att kvinnors förhållande till pengar begränsar deras frihet. Oavsett hur mycket pengar de har. Eller vilken inkomstgrupp de tillhör. Det här kanske stämmer då på det där Jannes fru. Vi har ett konstigt förhållande till pengar vid kvinnor.
Oberoende mängd igen.
Och alltså att det är så, påstår författaren, beror på vad vi har fått höra. Alltså att vi har matats med sagor och gamla berättelser så länge att vi på något sätt har blivit så här gaslightade kollektivt. Mm. Plötsligt går vi runt och tror att vi som kvinnor, jag kan inte lita på mig själv när det kommer till pengar. Mm. Liksom som att hela historien är typen
jag är helt hopplös med pengar.
Så hopplös med pengar.
Ja.
Och det där, och jag ska berätta, hon har alltså skrivit om 5 myter. Myterna är den manliga familjeförsörjaren, världens äldsta yrke, den försiktiga kvinnan som färskvara och kvinnor kan bli som män. Och av de här 5 myterna har jag valt att lyfta 2 myter. Mm. Och det där, vi börjar med myt 1 som jag har valt att lyfta. Och det är den manliga familjeförsörjaren. Ja, för det är ju så att det är ju mannen som genom tiderna har varit familjeförsörjaren.
Breadwinner.
Mm. Men har ni tänkt på att om man då, eller jag, alltså jag måste säga att jag då som kvinna är ute och ska jaga en känguru. För att vi ska ha mat.
Ja.
Och jag har en liten bebis på ryggen. För jag är ju den som föder barnen. Mm. Så börjar bebisen att gråta. Så måste man nog bara säga hej då till sin middag. Den här kängurun hoppar iväg direkt. Men istället om jag skulle...
Ska inte äta känguru.
Man ska inte äta känguru heller. Nej. Men om jag sitter och plockar bär. Och min baby börjar skrika. Mm. Så kan jag bara ta fram tissen och börja amma.
Mm.
Och bärerna hålls.
Och plocka snällt vidare.
Jag kan sitta och plocka och amma.
Ja.
Mm-hmm.
Vad är problemet?
No, jag har nu alltså aldrig tänkt på det här.
Det här är ju jätterelevant för oss alla som bor i skogen.
Ja. Jag har alltså aldrig, jag hade liksom, nej, men nu när jag läste det här så tänkte jag på det då. Okej?
Uh-huh.
Och det där, ja, då menar Katrin Kielos att vi ska slå hål på myten från forntiden om att män var familjeförsörjare genom att vara ute och jaga. För att det är faktiskt, det är inte så att kvinnan bara satt hemma i grottan och ritade på väggarna och konstnärinnan.
Nej.
Utan hon var ute och plockade bär. Och alltså hon säger att det var faktiskt kvinnan som drog in flest kalorier till familjen genom att samla just då på den där lingonen och nötterna och smådjurerna.
Ja.
Och kararna, de sprang bara omkring liksom och sa, jag ska fånga en mammut. Och det var liksom en vinstlott de få gånger de lyckades fånga den där mammuten. Så det var egentligen blåbär och ekollon som höll alla vid liv.
Ja, de hade något sånt stort projekt på gång. Ja. Där de,
Det är min tur nu, jag ska gå ut och fånga mammuten. Men så att, så om någon ska kallas naturlig familjeförsörjare så är det egentligen kvinnan. Men sen började jag fundera, var det inte så att mannen utrotade mammuten? Eller var det klimatet? Kanske klimatförändringar?
Ja, jättebra fråga som jag inte kan någonting om.
Men nu frågar ni ju då så här, att vad får det här, vad har det här för skillnad? Liksom? Eller det tar ni kanske inte, men ni var så här bara jätterelevant. Tack Kia. Mm. Tack Katrin Kielos. Men då kan jag säga, vad är konsekvenserna idag? Jag läser i boken att det är ju till exempel, alltså det här var Katrin säger, hon är alltså ekonom, säger kanske den. Mm. Men hon säger att det är ju ett stort handelskrig i världen just nu. Och som i grund och botten handlar det om att den amerikanska presidenten vill ha tillbaka en typ av manliga fabriksjobb till den amerikanska ekonomin. Mm. Och här utifrån en idé om att amerikanska arbetarklassmän ska kunna återfå sin manlighet genom att försörja kvinnorna.
Oh.
Och det här är liksom en idé om att det finns någon sorts svek som har gjort att de här jobben har försvunnit. Alltså vänstern och woke har svikit. Joel, Janne, vad tänker ni om det här?
Det där är totalt patetiskt bullshit.
Mm. Det är det nog.
Att hela den där liksom manlighetshalojsa som de håller på med, det är ju sån där Jordan Peterson self-help för den här losers som inte liksom överhuvudtaget har någon aning om vad som händer, som har så dåligt självförtroende. De måste på något sätt börja tala om, vet du, gamla, vet du, hur var det förr i tiden när vi levde i grottor och sån här, och män på den tiden och sån där. What the hell, det har ingenting med saken att göra. Titta på världen hur den ser ut idag istället. Tjejer klarar sig bättre i skolan och så här. Men ändå är det mannen som kniper de här jobben. Jag kan inte säga någon sån här, alltså evolutionspsykologi och all sån här shit. Det ska bara liksom ner i samma toalett som all religioner och sån här.
Mm. Det är gärna att, för det tror jag inte att jag har tänkt så fullt ut. Att till exempel bring back jobs to America eller någonting sånt, att vi måste få flera jobb i rurala områden i USA och sådär, som många anser, och just att fabrikerna i Kina och ta våra jobb och sådär. Det heter det på andra ställen i USA också, ska kanske tilläggas. Men att det ska ha en sån konservativ ideologisk grund. Att det
är mammuten.
Ja,
ligger till grund för detta.
Precis, ja. Och att det har med någon slags emasculation, alltså en könsstympning av den amerikanska mannen, och inte att vi vill ha mera arbetskraft och sådär.
Men vi lever ju
också. Allt det där är bara en ursäkt för rasism och sån här.
Det låter
hela
så,
den där grejen. Det är totalt skräp. Alltså alla sån här Charlie Kirk bullshit, allt sån här. Det är totalt så gammalmodigt. Det är bara sån här, alltså paleokonservatism som det där för människor som är rädda för nutiden. Det finns ingenting att upprätthålla där.
Men vad som inte bullshit är att, alltså, sysselsättning är en nation. Alltså vi behöver mera fabriker och folk får ha jobb på fabriker och sånt. Så jag tänkte att det skulle finnas i någon slags helt i grunden. Men helt i grunden verkar det finnas en konservativ syn på hur ett hushåll ska se.
Men ni har ju sett liksom, vi lever ju i en tid där den här traditionella familjeordningen gör en comeback i sociala medier. Ja. Det är ju också bara det här tradwife-snicke-snacke. Det är liksom, det handlar ju om att visa upp en, alltså det är ju på somme som det här utspelar sig. Inte jättemycket i riktiga livet. Alltså, att det finns ju inget traditionellt med tradwife, eftersom den här typen av hemmafruideal där kvinnan inte jobbar utan sköter hemma, det var ju liksom dominerande ekonomiskt under en ganska kort period, alltså några årtionden. Ja. Under större delen av historien och liksom, i större delen av världen har kvinnor alltid arbetat på olika sätt. Mm. Både betalt och obetalt. Sen å andra sidan kan jag ju tänka att måste man bli så sur då, för om någon vill vara en tradwife, så var bara en tradwife, vet du. Be my guest, var en tradwife. Mm. Du har någon som liksom kan betala, alltså du kan välja det. Så varsågod. Och det är ju fint att en kvinna idag då kan välja att jag vill att min man ska betala allting och jag ska bara vara hemma. Ja. Men jag menar, liksom, okej, jag blir lite störd när jag pratar. Jag tycker inte om att prata om tradwife. Jag tycker att man inte ska ge så mycket uppmärksamhet åt de här höga trollerna. Men liksom, i varje fall tycker jag inte att jag som kvinna tänker känna någon skuld över att jag går ut och jobbar. Jag har alltså jobbat sedan jag var 14.
Jo, nej, herregud, nej.
Okej, vi lämnar det här med mammuten och det där, och att mannen, att mannen var den där. Alltså, men det hon liksom,
kängurun.
Ja, det är väl det hon säger liksom lite sådär att det kan på något sätt ligga det här till grund för hur det är idag, liksom för kvinnan. Att kvinnan ska alltid göra allt. Vi har alltid tagit jättemycket ansvar, och så ska mannen ändå få gå omkring och få det här prestigeprojektet också på jobbet. Så hade det varit nog också under min yrkes...
Jo, det är nog bekant.
Jag har gjort jättemycket jobb i studion och sen har någon annan varit... Jag har varit sidekick,
ja. Ja.
Nu är jag ju programledare, det ska ni fan i mig vara. Jo. Mycket medvetna om att det är jag som bestämmer.
Mm-hmm. Det är Kias podd.
Okay. Det är Kias podd, de borde heta Kias podd. Nu går vi vidare. Myt 2. Det här är min andra myt. Idén om den försiktiga kvinnan. Enligt boken finns det alltså en seglivad föreställning om att kvinnor av naturen är mer försiktiga än män. Alltså det här speciellt när det gäller ekonomi och karriär. Mm. Kvinnor förhandlar inte om löner. De söker sig till trygga jobb. De satsar på säkra sparformer istället för aktier. och får därför skylla sig själva när de tjänar mindre än män. Alltså att man liksom vågar inte sätta sina pengar i farliga fonder som ger stor avkastning för man är lite rädd.
Ja.
Vad säger jag, Janne? Ta kvinnor för sig mindre än män.
Jag vet, jag har inte någon statistik på det här, men det är antagligen så, alltså män är ju mer benägna till riskbeteenden. Mm. Så, och det, jag menar, aktiemarknaden är en risk, helt enkelt. Det handlar om. Att försöka förutspå framtiden och tro att man vet någonting om det.
Ja, och det måste ju också ses som en risk att stövla upp till chefen och säga nu, lyssna nu här, jag ska ha högre lön. Är också ett risktagande, ett riskbeteende. Som, alltså, om det där är sant så skulle jag tolka det mer som att kvinnor har alltså lite mer vett i skallen. Ja.
För jag måste säga att det där, jag har nog ingen vett i skallen. Man vet inte att jag är en kvinna eller en man när jag är en kvinna. Men det där, det där kan ju ge som ett litet tips till alla mina systrar där ute. Att gå och löneförhandla. Gå varje fucking år och löneförhandla. Och om du inte får lönen igenom den, alltså om du inte får någon förhöjning alls när du löneförhandlar, så ska du verkligen inte tacka när du går ut.
Nej.
Det är mitt råd. Jag löneförhandlar varje år. Inte får jag får oftast inte igenom, men jag gör det ändå.
Men du tackar inte för
jag tackar
samtalet?
Jag tackar nästan aldrig. Men okej, vi tänker så här. Jag frågar mig logikens namn. Om kvinnor startar färre företag beror det på att de helt enkelt är mindre villiga att ta risker. Som ni ju har konstaterat och som boken konstaterar, att det här är liksom ett strukturellt problem. Att kvinnorna vill inte ta risker. Men då är det ju inte heller så konstigt om de tjänar mindre pengar. Sitter där med
jag tycker det är ironiskt att det är så många av de här konservativa männen som pratar hela tiden om det måste vara meritokrati och det måste vara meritokrati. Man ska bara liksom bli belönad för sin... För vad man kan och inte för vem man är. Och det är liksom det är helt skrattretande när man tittar på det. Och skulle vi på riktigt ha meritokrati så skulle vi ju inte ha skillnader i inkomster heller. Annat än kanske vad gäller då sånt som att kvinnor är hemma med barnen och mera. Mm. Och sånt här som vi påverkar. Men liksom meritokratiskt sett. Jag har jobbat med så många talangfulla liksom, vet du, kunniga tjejer och kvinnor och så många töntar till män att det är liksom meritokrati är någon slags sån här, jag vet det, alltså det är som en sån här total lögn ska jag säga, antingen självbedrägeri eller sen liksom någon slags gaslighting som de här konservativa männen som förespråkar det håller på med.
Mm. Och just den här alltså idén om att kvinnor är då så försiktiga, så den används ofta som förklaring till varför vi har inkomst klyftor, trots formell jämställdhet. Men forskning har visat att skillnaden i riskbenägenhet mellan könen är helt marginell.
Okay.
Vi snackar 5%, knappt mer än slumpen. Dessutom så beror kvinnors lägre risktagande ofta på just strukturella hinder. Ja. Alltså det är sämre utfall vid misslyckande och mindre kapital att riskera snarare än någon medfödd egenskap.
Okay, ja. No, det låter rimligt.
Men också att kvinnor verkar mer försiktiga beror ofta på att studier bara frågar om risker som är typiskt manligt kodade. Det vill säga fallskärmshoppning eller kryptovaluta eller amerikansk fotboll. Man kan ju ifrågasätta det här, för är det inte en enorm risk att göra BBL, Brazilian butt lift, som kvinnor ofta gör? Jag vet inte om män gör det. Men alltså, den här Brazilian...
Nej, de skulle inte våga.
De skulle inte täckas. Brazilian butt lift, alltså en operation som det är högre risk att dö i än av ett fallskärmshopp.
Åh fan.
Ja, hon tar också Katrin Kielos som exempel att kvinnor ägnar sig ofta åt cheerleading. Finland är ju typ världsmästare på cheerleading. Det är bara brudar. Någon kille. Och det där... De deltagarna skadar sig oftare än de som spelar amerikansk fotboll. Plus att man använder inte hjälm till exempel i amerikansk i cheerleading. Och det gör man ju i amerikansk fotboll. Historiskt sett så har kvinnor tagit stora ekonomiska risker och de har varit innovativa trots begränsade möjligheter. Men den här historien har liksom osynliggjort. Så att kvinnor har kunnat starta massa små verksamheter. Sälja hembakat, jag vet inte, tvätta kläder åt andra. Och ta ekonomiska risker och byggt nätverk. Just det här kvinnligt kodade saker har de förstås gjort.
De måste sticka eller syta någonting.
Sticka och syta något och sålt det lite. Men de har ändå inte fått, de har varit utstängda från den formella ekonomin.
Ja, precis.
Så stereotypen om den försiktiga kvinnan används både som ursäkt för kvinnor inte liksom når toppen, men också som argument för att kvinnor behövs som stabila ledare. Men i båda fallen så låser man ju egentligen fast de här kvinnorna i ett påhittat, ett begränsande narrativ.
Ja.
Så jag tänker så att poängen i den här boken är egentligen ganska enkel. Det är alltså att den här falska berättelsen om att kvinnor inte vill ta risker gör att orättvisorna kan fortsätta. Liksom hålla kvinnorna på plats.
Ja.
Tycker ni att det är någon idé att tala så här om kvinnor och pengar?
Lite osar det nog av någon slags generalisering, men nu pratar vi ju om tendenser och trender och inte om alla kvinnor och sådär. Men lite varningsklockor ringer det nog om att, så där, att prata om kvinnor och män på det här viset. Men det gör ju meningsmotståndarna i ännu större grad, så kanske man måste dra det argumentet liksom. Sen är jag inte jätteinsatt i liksom sånt, men jag kan just tänka mig hur det där blir ett sånt jättestarkt en stark paradigm av vad en kvinna kan och inte kan, ja. Så pass att det blir sant utan att man ens bekräftar det.
Jag tänker mig generellt, jag skrev någon essä som hette Äkta jämlikhet är skiftande orättvisor, och det på något sätt så det där tänker jag mig att vi, om du vill krossa patriarkatet så att säga. Om du vill verkligen riva upp en liksom så här ingrodda mönster som ju finns. Jag menar till exempel att USA aldrig kan ha en statschef som är kvinna eller något sånt här. Du måste liksom, du måste på något sätt slå över pendeln jättelångt över till andra sidan för att du ska liksom skapa en naturlig jämställdhet. Jag tänker till exempel på för att gå tillbaka till mitt favoritämne, Hufvudstadsbladet, där jag jobbade i en lång, lång tid på 2000-talet, så hade vi en kvinna som chef som inte i övrigt var jättebra, men vad hon gjorde var att hon totalt krossade den här liksom mansdominansen inom både på journalistiken och i redaktionen där på den här firman, genom att bara under en lång tid anställa unga kvinnor. Helt metodiskt. Okej, jag blev också anställd, så att det var inte bara. Men det där, en
slags kvotering.
Men det var helt tydligt. Alltså, vi brukar till och med kämpa om det, att enda chansen att få jobb på huset under den här vissa tiden var att man var en ung tjej från Österbotten. Och det funkar. Nu liksom, du ser på det där hur det ser ut idag, så har du har haft liksom kvinnliga chefredaktörer, du har liksom en kår av kompetenta ledare som är kvinnor på alla redaktionsledande poster på Hufvudstadsbladet, som är totalt naturlig grej, vilket det inte var när jag kom dit. Och det var alltså på 2000-talet. Mm. Det går nog åt rätt håll även om du har de här tre bockarna från speciellt nu den amerikanska konservativa högern som försöker influera hela världen just nu via sina fucking tech-apparater.
Ja, de lyckas. Om vi ännu funderar på det här med liksom, ja, med min fråga att finns det någon poäng att hon har skrivit en sån här bok, så ska jag säga så här att det som är för mig största problemet här är det att jag tycker att tesen i hennes bok är lite idealistisk. Hela vår ekonomi bygger ju mest på idéer som vi själva har hittat på. Jag menar, vi har ju hittat på pengar också.
Jo.
Det är som att vi har bestämt oss för att allt ska bli mer värt bara vi pressar sönder oss själva, naturen och all vår tid. Och det handlar egentligen mer om fantasier och gamla vanor än om hur kapitalismen faktiskt skulle kunna funka eller måste funka. Så de här myten om att kvinnor är sämre med pengar och män är bättre med ekonomi tycker jag väl är likvärdiga myter som att vänstern står för softa värderingar och högern kan det här med pengar och ekonomi. Hallitus allas, förlåt, vad sa du? men kolla nu hur det går ekonomiskt för Finland när högern sitter i regeringen.
Ja.
Kan de ekonomi? Kan de fyrk dem? Det går liksom...
Jag tycker det ska vara intressant att skilja på liksom både marknadsekonomi, alltså någon slags sån här sund kapitalism, och sen den här liksom rövarkapitalismen som vi lever i idag, dit det här nyliberala har dragit det. Där, jag kan inte säga att varken män eller kvinnor skulle vara bättre eller sämre på att liksom förstå den här rättvisa aspekten av att man köper någonting som är värt någonting och kan byta det mot varandra. Det är totalt naturliga grejer och det är liksom ett bra sätt för samhället att fungera på. Och att vi har pengar som medel för att kunna utbyta varor och tjänster. Men sen den här liksom vansinniga kapitalismen som de har byggt på, så att säga, den här sunda marknadsekonomitänkandet, där du kan spekulera i det ena och andra liksom, och det där, vet du, alla de här miljardspekulationerna och bubblorna och sånt här. Det känns ju sen igen som ett sånt här typiskt manlig idioti, som det där som bara, bara handlar om riskbeteende och att försöka bli rik fort och sånt här.
Mm. Så jag tycker liksom att könskod att se på ekonomin inte riktigt är 2025.
Kanske
att,
inte.
Nej, jag tycker att vissa människor kan ekonomi, men de allra flesta är riktiga tonare ändå det gäller fyrk. Alltså, ja. Ingen av oss, alltså de flesta kan inte pengar. Och att ska man tala om kön så är det liksom två olika saker att analysera strukturer som upprätthåller orättvisor eller om man tar liksom det här uppdelandet tänkandet i andra områden och funderar om ekonomi just är manligt eller kvinnligt så ska man faktiskt titta på världen så binärt.
Nej, alltså den stora övervägande majoriteten av de som är miljardärer i världen är ju män. Mm. Men det kanske säger mindre, eller det säger väl någonting om könsroller, men det stora problemet med det är väl ett globalt misslyckande i medmänsklighet att det finns miljardärer överhuvudtaget.
Mm. Vet jag. Man måste börja tänka på saker. Liksom, borde börja dela upp världen i något annat än kön.
Ja. Ja.
Vi skulle behöva smartare kategorier.
Vad skulle det vara? Yin och yang?
Billabun? Ja, jag vet inte. Någonting som inte är knutet till det man har mellan benen. Liksom. För, mm. för det där, vi är ändå så pass olika och vi behöver varandra och vi kompletterar varandra. Vad det säger, vi är man eller kvinnor eller däremellan. Eller, ja.
Inte för att låta som Karl Marx, men klass.
Ja, vissa skulle påstå att det alltid landar där.
Jag skulle påstå det, ja. Mm.
Vad roligt att sällskapet nu är en ekonomipodd.
Ja,
och bra en marxistisk ekonomipodd.
Marxistisk ekonomipodd.
Det är hegelian, not marxist.
All right. Före vi avslutar så ska jag berätta en cool grej. Det är nämligen så att sällskapet har ju fyllt 5 år det här året. Och det här kommer vi att fira med en livepodd på Åbo Svenska Teater. Den 20.11. Det är en torsdag. Mm. 20 november, klockan 18.30. Kom dit. Det är ungefär en timme. Det är gratis. Allt du behöver göra är att anmäla dig. Så det där, jag ska börja sprida min sed som en man. Och sprida det här formuläret. Och så hoppas jag att ni alla det där vill dyka upp där. Det är alltså jag, Anne Hietanen och Vega Adsten på scen.
Kul.
Yes. Hej, men nu ser jag i varje fall. Stort tack till dig, Janne Strang.
Det var så lite.
Stort tack till dig, Joel Forsback.
Tusen tack.
Jag heter Kiesvetihin. Det här är Sällskapet. Hej då!
Moi!